Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Palmemordet. Skandiamannen del 9 med Gunnar Wall.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media samt av Dan Hörning. Den här podden sponsras av Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott för män som vill vara män hela livet. Beställ via maxulin.se/palme så deltar du i en tävling med chans att vinna en resa till Stockholm med palmevandring. Trots annonsörer så är det som vanligt ni lyssnare som finansierar den största delen av podden. Om ni vill stötta podden ekonomiskt, gå in på patreon.com/palmemordet, alltså P-A-T-R-E-O-N, och donera en summa som podden får per avsnitt. Idag fortsätter vi att prata med Gunnar Wall, men nu med inriktning på ett ämne som var högaktuellt när detta spelades in sommaren 2018.
Och då går vi över till att prata om 2018 års man Stig Engström, Skandiamannen, och Filters reportage. Ja. Du har ju skrivit en långt svar på det, och jag har undvikit att ta upp det i avsnittet jag pratade om det, eftersom jag tänkte att du får berätta själv. Ja, vi kan börja med vad gör Stig Engström på plats?
Ja, ett väldigt enkelt svar är inte mycket.
Nej, det är ett ganska bra enkelt svar.
Om det är det riktiga svaret, då skjuter han ju inte Palme.
Nej, för det är en del.
Det är ganska mycket. Ja, så att alltså ett alternativ man måste ha med i bilden som alltså innan man ger sig in på andra alternativ, det är ju det att Engström kommer ut. Han hamnar i händelseförloppet i ett ganska tidigt stadium. Ja. Men han blir samtidigt handlingsförlamad. Han håller sig i bakgrunden. Han ser vad som sker. Han kanske redan då kommer på vad han borde göra. Han kommer ännu mera i efterhand på vad han borde ha gjort. Och det är ju sådana saker som att hjälpa till med livräddning. Prata lugnande med mordoffers hustru. Informera polisen. Och sådana saker.
Ja, det vill säga exakt vad han sen säger att han gjorde.
Ja, och tittar man på hur han beskriver vad han har gjort, så kan man ju liksom se en upptrappning av det från förhör till förhör. Jag tyckte det var ganska tydligt om man tittar framför allt på vad han säger om sina egna livräddningsinsatser. Det första han säger när han kommer in på den saken, då är det att han ser att det var några personer som befann sig omkring den liggande mannen. Och sen i ett senare förhör så säger han att han själv som var sjukvårdsutbildad och hans hustru som var sjuksköterska, han förstod att man borde lägga personen i framstupa sidoläge så att andningsvägarna skulle vara öppna. Ja. Men han säger inte uttryckligen att han var med och gjorde det, utan han förstod det. Och sen i ett ytterligare senare förhör då, liksom, då var vi med och gjorde det här. Alltså då har han liksom klivit ett steg till. Och då, alltså det där är ju psykologiskt ganska, ganska vanligt att människor så att säga låter de egna insatserna bli lite bättre hela tiden. Alltså det är ju någonting som är väldigt vanligt när man inte har något skurksträck att dölja, utan bara kanske tycker att det blev lite för torftigt det man egentligen gjorde. Mm. Och när man säger till polisen, ja, jag förstod ju att han borde ligga framstupa sidoläge, då hör man ju nästan en inre röst som säger att, ja, var du med och gjorde något då? Och då är liksom, ja, och då kan man ju stegvis övertyga sig själv till att man kanske i alla fall sa, hej där, ni kanske borde ungefär. Och sen nästa gång så, jag kanske var framme med handen jag också. Alltså att man steg för steg blir det lite bättre. Och varje upprepning av vad man har sagt bidrar till att det blir lättare att bättra på det nästa gång. Va? Nu kan man naturligtvis tänka sig att samma sorts beteende skulle kunna utvecklas från en person som har och döljer ett väldigt allvarligt brott. Spontant så tänker jag kanske att då kanske man inte skulle se den där upptrappningen lika tydligt, utan då kanske man skulle se en fix och färdig historia ifrån början som personen har tänkt igenom, istället för att bara så att säga sminka upp sina insatser lite grann i taget. Sådär. Alltså det är svårt att säga. Man undrar naturligtvis hur kommer det sig att han kan vara så utförlig när han berättar att han informerar poliserna om gärningsmannen, om att han pratar med Lisbeth, och när det inte tycks som att han har gjort det. Alltså, och då kan man naturligtvis tänka sig, ja, det kan vara för att han är en skurk som hittar på ett helt och hållet fejkat alibi, men hittar på ett fejkat alibi som ingen annan kan ge stöd åt. Hur klokt är det? Ja, då kan man säga, ja, han var helt omdömeslös. Och så.
Finns det något fall i världshistorien som du känner till där en gärningsman har betett sig så här?
En väldigt bra fråga.
Har liksom dagen efter kontaktat media och sagt, jag är ett vittne.
Ja, det finns det ju naturligtvis. Det finns ju gärningsmän som har försökt framställa sig som om de är vittnen. Och
men på ett så här aktivt sätt.
Ja, det tror jag alldeles säkert att man kan hitta. Du som ju har en seriemördarpodd, du borde väl ha
en
egen informationsbank. Men det finns väl en del seriemördare som liksom älskar att lägga sig in till utredningen och liksom sådär vara lite synliga i kanten och ha lite koll och sådär, va?
Så att jag ställde den här frågan till lyssnarna tidigare och fick faktiskt fram ett fall, men jag ska återkomma om det. Men om ni vet någon mer fall där gärningsmannen aktivt har kontaktat media på det sättet och inte bara utredningen, så hör av er i så fall.
Finns det någon, vad ska vi kalla det, om det nu skulle vara så att stiga om med saken att göra, finns det en poäng i att vara synlig och visa sig för polisen? För att jag tänker, en person som så aktivt vill vara ett vittne kan ju aldrig vara skyldig, så att säga, för att han går ju själv fram till polisen, han pratar med dem.
Ja, och då är ju frågan, hur mycket har han varit aktiv? Det är den första frågan, så att säga. Då måste man ju belägga det. Och alltså den anklagelse som riktas mot honom består bland annat av att han påstår att han har varit väldigt aktiv, men att inga har sett honom. Så att det är ju svårförenligt med att, ja, men han var väldigt aktiv för att han hade en lömsk plan med alltihopa, så att säga. Man skulle naturligtvis kunna skissa på en scenario där någon är så fräck så att han först skjuter statsministern och sen på något skickligt sätt stanna kvar och hjälper till med återupplivningsförsök. Men alltså, det är ju inte det vi pratar om här, för det finns ju ingen som har sett att han har gjort det, så att säga. Utan de alternativ som är lättast att föreställa sig är väl antingen att han gav sig av rätt snabbt, eller att han befann sig lite i bakgrunden ungefär, att han stod där och tittade och alltså det är ju fortfarande oklart vilka personer som befann sig på brottsplatsen. Vi vet ju ett antal som uppenbarligen gjorde det.
Det är ett stort antal som tillkommer de första minuterna som inte har sett själva skottet.
Ja, just det. Men fanns det flera? Det vet jag, Stig Edqvist som var spaningsledare för några år sedan, han sa ju det att ett av de stora fel när man gjorde utredningen var att man inte förhörde alla vittnen om vilka andra personer man hade sett och hur de såg ut, så man skulle kunna så att säga sträcka av folk. Vi har en av mannen i beige som Lisbeth har talat om till exempel, som möjligen Ljungqvist också såg när han såg någon ljust som förflyttade sig i riktning i Kungsgatan. Det finns, jag har sett... jag såg häromdagen bilder på två ynglingar utanför Sabbatsbergsakuten som enligt en bildtext där skulle ha befunnit sig på brottsplatsen också. Jag tror inte att de är...
Just det, de har varit väldigt mycket på Flashback på senaste tiden.
Ja, de har inte ingått i kända identifierade vittnen. Så att alltså, det kan ju definitivt ha funnits folk på brottsplatsen som inte deltog aktivt i livräddningsuppgifterna och som höll sig lite grann i bakgrunden, och som just eftersom de som höll på med livräddning eller de som försökte lugna Lisbeth Palme eller de som informerade polisen och så vidare, de hade väl mer eller mindre fullt upp med det. Ett par av vittnena skulle ju ägna sig åt att se till att ett annat vittne inte gav sig iväg utan att lämna uppgifter och så vidare. Det fanns ju många så här saker som liksom var gjorde att folk var sysselsatta.
Ja.
Så att någon som bara står där och inte gör något särskilt, det är inte säkert att han behöver uppmärksamma. Jag såg också en bild nu som Lennart Remstam har lagt upp med en man som i alla fall är snarlik Engström, som står framför polispiken som är parkerad där vid Tunnelgatans mynning. Jag vet inte om det har varit upp hos er.
Jag har också sett den bilden. Vet man när den är tagen?
Nej, alltså först så trodde jag det var en ambulans man såg där. Men om man tittar närmare så ser man att det här avspärrningsbandet som finns mitt på bilden framför utryckningsfordonet. Om man tittar ovanför och nedanför avspärrningsbandet så kan man faktiskt se antydningarna till bokstäverna O-L-I-S.
Ja.
Och om man tittar på en bild som har publicerats på annat håll i en annan vinkel så ser man en polispiket med just den texten stående på den där platsen. Så att allra först, om det skulle varit en ambulans så skulle det ha varit tagen mycket tidigt så att säga. Men nu blir det lite senare då.
Vet man hur länge?
Alltså det kan vara lite senare så att säga.
Vet man hur länge en piketbil kvar på platsen?
Nej, jag vet inte det. Det är väl en fråga som är väldigt värdefull att undersöka.
Ja.
Det är ju definitivt intressant. Men det ligger inga blommor på bilden.
Nej.
Det sätter en gräns, för det började ju folk att lägga dit ganska snart.
Så bilden skulle till exempel kunna vara från strax innan Stig återvänder till Skandiahuset?
Ja, det skulle kunna vara. Och då är frågan, vad kan man dra för slutsatser? Den man ser där är ju en till synes tämligen, så att säga, tämligen avslappad person. Det ser inte ut som någon som just har flåsat upp på Brunkebergsåsen och flåsat ner igen. Det är inte den känslan man får när man ser personen, tycker jag, utan det ser ut som någon som har stått där ett tag. Mm. Och det man kan se definitivt är att det är en person i keps, i mörk rock med glasögon, slätrakad och med en frisyr som är tämligen lik Engström. Så att alltså det är ju ganska många siffror som ser ut att stämma.
Ja.
Men det besvarar inte den slutliga diskussionen naturligtvis i alla fall, men det är liksom lite ytterligare pusselbit, och det gör ju att det skulle kunna finnas ytterligare bilder som skulle kunna vara mer klargörande. Det är.
Ja.
Och i vilket fall är det inte Engström och vi inte vet vem det är, så är det bara en ytterligare indikation på att det uppenbarligen kan ha stått folk där som man inte har koll på vilka det var.
Ja.
Men det är klart, det blir väl, alltså det är inte riktigt lika intressant om den här är tagit sent skede, för att efter att ambulanserna åkte det var självklart att det stod en massa människor där som inte har brytt sig om att bokföra i utredning på det sättet.
Vad säger du om de nya uppgifterna som kommer fram om Skandiamannen i Filters artikel?
Ja, nej, men det finns ju saker som definitivt är intressanta där, och självklart måste man ju försöka få kläm på en sån central figur. Det var ju helt fel att han inte var med på rekonstruktionen på Sveavägen. Det var ju väldigt allvarligt. Man kan ju undra varför viftade Holmer undan honom på det yviga sätt som han gjorde. Man borde naturligtvis ägnat mycket tid åt att noga försöka att fastslå exakt hur Engström agerade, vad han gjorde och exakt vad han kan ha sett också. Det skulle man ju ha mjölkat ut så mycket man kunde. Sen menar jag att, och var man lite för snabba, vilket det tycks vara, med att avfärda Yvonnes vittnesmål,
ja,
uppe på Åsen, så är det allvarligt. Alltså, det liksom, alltså att avfärda att det skulle kunna ha varit Engström, då finns det verkligen skäl att gå tillbaka och fundera på det. Nu menar jag att för min del att man får vara lite försiktig med att dra slutsatsen att det skulle ha varit Engström, för att hon talar inte om någon keps.
Nej.
Och hon har inte sett någon rem på det hon tror kan vara en handledsväska.
Nej.
Så att man kan ju tänka sig att det kunde vara ett walkie-talkie-fodral om man ska hålla sig åt det hållet till exempel.
Hon har en annan huvudbonad på den springande mannen än en keps. Eller han har han ingenting på huvudet?
Ja, jag tror inte hon är säker på att han har någonting på huvudet. Alltså det är liksom snarare det är så jag minns det nu. Så att det finns en person som har talat om en keps, och det är Jeppsson. Och sen finns det en hel uppsättning av uppgifter om gärningsmannens liksom eventuella huvudbonad. Ett stort antal vittnen menar att han inte hade någon huvudbonad. Andra har ju talat om mössa, herrhatt och så vidare. Så att alltså det är rätt spritt. Ja. Och sen andra uppgifter jag tänker på, det har framförts ibland, jag vet inte om det fanns med i Filter, om att de här uppgifterna om att gärningsmannen skulle ha sprungit som om han var missbrukare eller liknande. Det har i alla fall åberopat sig i diskussionen, vet jag. En del har lyft fram det utifrån argument att Engström skulle ha haft alkoholproblem.
Ja. Jag tror inte Filter gick det.
Nej, men det kan vara värt att ta upp i sammanhanget ändå, även om man inte. Och det är att det finns en filmad sekvens när Engström ska visa hur han försökte springa för att få tag i polisen och lämna kompletterande information.
Ja.
Och det är en väldigt spänstig språngmarsch.
Väldigt spännande.
Som han visar upp, det är ju inte alls någon som liksom lunkar som någon fyllo eller liknande, kan man inte kalla det för. Så det, ja, nej, men alltså, jag vet inte, jag tycker att sen är det självklart att Filters uppgifter om den här vapensamlaren som jag hade, en 357 Magnum.
Som inte ska ha provskjutits. Hur skulle det vara möjligt? Alltså, ett olagligt vapen? Eller?
Ja, det fanns väl ingen tyst och tydlig på att han skulle haft olagliga vapen, men alltså, det var väl massor med missar som gjordes egentligen. Jag vet ju att Christer Anderssons vapen blev inte provskjutet förrän det uppenbarligen var för sent. Det var ganska lång tid. Så att, alltså, det var ju. Men alltså, jag kan bara säga så här, visst är det intressant att notera att Engström kände vapensamlare, men det är ju ganska många människor som känner någon som har tillgång till lagliga eller olagliga vapen. Och när det handlar om lagliga och registrerade vapen, så kommer ju den faktorn till att vem skulle vilja liksom upplåta sina lagligt registrerade vapen till att användas till statsministermord. Då kan man ju tänka sig att Engström skulle ha fått tag i vapnet under falska förespeglingar, bett att få låna det i alla fall ungefär, och att vapensamlaren inte brydde sig om att anmäla det, även när han i efterhand då måste ha insett att det här var inte så bra, va? Men det blir ju väldigt spekulativt, vilket för mig påminner lite grann om Pettersson, när man liksom skulle placera en revolver i Petterssons hand. Han kunde ha tagit sig in hos Sigge efter att ha sett makarna Palme vid bio klockan 21, som det hette, va? Mm. Men det fanns ju ingenting som tydde på att han hade gjort det, va?
Nej.
Utan, ja, det skulle han kunna ha gjort. Och visst skulle man kunna säga att visst skulle Engström kunna ha antingen i förväg ha lånat en revolver av vapensamlaren och haft den med sig jämt ungefär. Varför han nu skulle ha med en Magnum revolver jämt. Alltså det är ju rätt extremt att ha det. Det är ju inte något litet vapen. Om en person skulle känna sig hotad, jag tror att det var Lars Larsson i sin bok som spekulerar om att Skandiamannen kunde ha känt sig hotad ute på stan och ville ha med ett skjutvapen, men då skulle man väl vilja ha med någon liten grej som man kunde ha i fickan och inte någon så här spädgris som det brukar heta. Alltså, jag tycker det låter spekulativt. Då skulle alltid ha med sig en Magnum-revolver med ammunition och att ingen skulle ha vetat om det. Va?
Då är man ju säker om Christer Pettersson kommer och försöker råna en.
Ja, det är man ju ungefär. Ja, precis. Det andra är att han liksom skulle ha fått veta att Palme var på den här bion, skulle ha dragit slutsatsen på något sätt att Palme skulle komma gående hemåt, ringer till vapensamlaren, ber honom att lägga en Magnum i en taxi och köra in till Skandiahuset. Ja, hypotetiskt möjligt, men liksom, det finns en rad invändningar mot ett sånt.
Taxichauffören kanske skulle tycka det.
Ja,
anmärkningsvärt.
Ja, det kunde ju varit lagt i en låda i och för sig, men jag menar, liksom, det är ju så många om och men här. Och hur skulle han veta att Palme skulle gå förbi Skandiahuset? Alltså, man måste ju så att säga bestämma sig lite här. Det finns ju också motstridiga uppgifter på om det verkligen var omkring klockan 21 som han var ute och åt middag den här kvällen. Även om han själv nekade till att han varit ute och ätit middag, vilket ju skulle vara graverande om han verkligen var ute. Men uppgiften om att han var ute, det tycks i alla fall delvis peka på att det var lite tidigare på kvällen.
Jag förstår det vittnesmålet ändrat från Anna-Lisa G på Securitas att det var klockan 21. Och att det vittnesmål som fanns med i tingsrättens i förundersökningsprotokoll med Christer Pettersson är alltså den gamla uppgiften. Och att den senare hade ändrats.
Och då är frågan, hur ändrades den? Alltså man är ju alltid, alltså när en uppgift om tider ändrats, då blir man ju alltid lite sådär att hur kan man veta vad som är rätt då?
Ja, det låter ju, det är verkligen en jättestor ändring, för att då blir det helt plötsligt perfekt, då kan han varit ute.
Och då kan man fråga sig, är det någon som har så att säga varit med och påverkat ändringen? Kan det inte ha varit så här med tanke på att vi just nu undersöker det här intressanta spåret? Och så,
blir det personligt exempel.
Ja, alltså, det är en del av tiden. Va? Så det är oklart, men alltså, även om så har vi det här. Hur kunde han veta att Palme skulle gå hemåt? Det kunde han rimligtvis inte veta. Otroligt spekulativt. Hur kunde han veta när han skulle gå ut? Om man förutsätter det, då är vi ju, tycker jag, nästan inne på antingen ett möte. Att han skulle på något sätt ha slutit en överenskommelse med Palme, men skulle han ha slutit den utanför bion då, utan att någon hade märkt det, ytterst osannolikt. Eller skulle någon annan ha slutit en överenskommelse med Palme och skickat dit honom? Ja, alltså då får man ju i alla fall liksom en tidsmässighet så här. Han vet att Palme ska komma ungefär den tiden. Han går, han kanske till och med får någon information via någon form av radiosändare eller så, att nu är Palme på väg. Va?
Ja.
Då går han ner med vapnet. Alltså då får man åtminstone hänga ihop på något sätt. Va? Men det är ju inte filters huvudsakliga infallsvinkel, utan där är man mest inne på att han skulle agerat ensam. Och man kan ju säga att skulle man verkligen ha liksom enrollerat en attentatsman som liksom stämplar ut sig i Skandias entré innan han går ut och skjuter statsministern, för mig så låter ju det lite extremt. Jag vet att det finns andra som har varit inne på sådana funderingar som möjligen är lite lättare att smälta, och det är att säg att, alltså det är naturligtvis för alla som är intresserade av stay behind aspekten av utredningen, så är det naturligtvis alltid lite lockande med Skandiahuset, som ju hade sina rötter i stay behind, och där det ska ha funnits lokaler som stay behind hade tillgång till även vid tiden för mordet. Det gör ju naturligtvis att man funderar på att speciellt en person som kanske politiskt skulle liksom känna det som en angelägen uppgift att stödja stay behind, och som samtidigt tyckte illa om statsministern ungefär. Alltså, kan man ju fundera på, kan det ha funnits någon form av komplott i stay behind kretsar som inte behöver ha handlat om ett mord, eller att åtminstone en del personer inte behöver ha haft information om att det var ett mord som var planerat, utan att man hade någon form av övervakningsoperation på statsministern, att man ville kolla att statsministern inte tog kontakt med fientliga kretsar när han var ute på stan eller något liknande. Så kan man ju spekulera över, och med tanke på den atmosfären som rådde i mitten av 80-talet med ubåtsincidenter och spekulationer omkring dem och så vidare, så vet man att det fanns ju en flygel inom militären, bland annat i Sverige, som var allvarligt oroliga för att Sovjetunionen förberedde ett blixtanfall mot Sverige, och att Palme var någon form av svag punkt som, så att säga, som skulle kunna tänkas underlätta det genom sin alltför softa och samarbetsvilliga attityd mot Sovjetunionen. Då kan man ju tänka sig folk som skulle kunna gå så långt att de ville övervaka Palme. Det var ju till och med så att Hans von Hofsten var ju uppe hos dåvarande ÖB, vilket den skrev om i memoarerna, och menade att kanske Palme var på något konstigt sätt fjärrstyrd av ryssarna. Mm. Alltså det fanns väldigt långtgående tankar åt det hållet. Va?
Ja, och det finns väl folk som passar in ganska bra på den profilen i just Stigs bekantskapskrets i Täby, enligt filter. Marinofficerare.
Ja, precis. Ja. Så kan man ju tänka sig naturligtvis att det fanns folk som tänkte att vi måste övervaka Palme. Vi måste hålla koll på vad han gör. Det kanske kan avslöja någonting som vi skulle kunna använda för att få bort honom ungefär. Mm. Och att i samband med någon sån operation så skulle man kunna tänka sig att man i någon fas tänker, Stig jobbar ju där på Skandia, det är ju perfekt. Liksom, låt oss anlita Stig. Stig får förhandsinformation om att han ska hålla sig på tå. Han ska inte åka hem för tidigt. Han ska vara där och vänta. Och sen när statsministern närmar sig så ska han gå ut och göra sina observationer. Kanske till och med kan ha med en kamera. Eller så där kan man tänka sig. Och så går han ut där. Och till sin stora fasa så märker han, vilket han inte alls har föreställt sig, att statsministern blir skjuten.
Ja.
Då kan man ju tänka sig att han flippar ut fullständigt. Mm. Och exakt vad han gör då, om han eventuellt flyr iväg en bit från platsen eller vad han gör, det kan man ju diskutera, men det skulle ju kunna förklara ett irrationellt beteende. Det skulle till och med kunna förklara att han är så väldigt mån om sin utstämplingstid, och mån om att förklara att han minns att vara ett bra vittne och inte alls någon konstig person som kan ha gjort en fult, för att han kan ju bli livrädd för att han ska bli utpekad.
Ja.
Och den som vill spekulera omkring en sån infallsvinkel kan naturligtvis också tänka sig att om Holmér, som rimligtvis bör ha haft en del information om stay behind övervakning av Palme, och som ju i sin egenskap av länspolismästare var liksom högsta ansvariga polis för olika typer av kuppförsvarsåtgärder och sådana saker i Stockholm naturligtvis, ja. Och som hade varit Säpo-chef dessutom. Jag menar, om han fick veta att här hade man en hemlig övervakningsoperation som handlade om Palme, som inte nu för resonemanget skulle inte behöver ha att göra med Palmemordet, men som var nog så känslig ändå, va?
Mm.
Så kan ju det A leda till att han inte vill ha någon utredning av walkie-talkie-tipsen, utan att det istället sprids den här föreställningen som ju Dahlsten rapporterade om när jag talade med honom, att det fanns en walkie-talkie-operation på stan där det handlade om narkotika, men det hade ingenting med mordet att göra, så det skulle vi strunta i, som han säger. Va? Och det är bara det att den operationen finns ju inte i några officiella rullor, så att säga. Så det är ju, jag tycker jag har funnits en operation som man inte pratar om.
Ja, det är mycket som tyder på.
Ja, och vi då säger att Engström var med i en sån operation på något sätt.
Ja.
Och att han blev mycket nervös. Så skulle det möjligtvis kunna förklara varför Holmér inte ville ha med honom på en rekonstruktion, och varför han i olika sammanhang avfärdar Engström som en elefant i porslinsbutiken. För han är liksom rädd för att om Engström hamnar mer i fokus kanske han börjar att sladdra. Va?
Ja.
Och då är det enklare att man bara skuffar bort honom helt enkelt. Han är liksom en länk till någonting som vi inte ska prata om. Så det är ju, kan man ju tänka sig, menar jag, ett alternativt scenario som väl skulle kunna övervägas i alla fall. Jag kan ju inte säga att det är så, men alltså det, en del av hans besynnerliga agerande, inte minst det här tjatandet om utstämplingstiden, tycker jag liksom skulle kunna få sin förklaring där. Mm. För man kan ju tänka sig att om han skulle vara gärningsman, varför skulle han då liksom hålla på och tjata om utstämplingstiden? För det verkar väl dumt att fästa uppmärksamheten på det.
Ja, vi pratade tidigare i avsnittet om Yvonne Ns vittnesmål och vad hon såg eller inte såg av mannen. Fördelen med att vara två stycken som gör podden samtidigt är att en kan ägna sig åt research medan den andra pratar. Ja. Så att jag har kollat upp det här och i förhör med kriminalinspektör Håkan Ström från den 2 mars så beskriver hon mannen så här. Han hade mörk rock, troligen svart, den var uppknäppt och fladdrande. Rocken var ungefär till knähöjd. Den måste ha varit av något tunt material för den fladdrade inte mycket. I övrigt var mannen helt mörkklädd. Yvonne N uppfattade som att mannen hade en mörk tröja under rocken. Han hade inget skägg. Njämnen såg inte om mannen bar glasögon. Och här kommer det. Hon reagerade inte för om mannen hade någon huvudbonad eller ej. Så frågan är egentligen obesvarad huruvida hon såg någon huvudbonad.
Jag tror det återkommer i någon senare förhör med henne också. Men att det går i samma riktning. Det vill säga hon har i alla fall inte reagerat på att han skulle ha en keps som ju ändå är en ganska identifierande huvudbonad skulle jag höra på. Så att det är ju långt ifrån glasklart att den här mannen skulle ha liknat Engström särskilt mycket.
Så. Tröjan talar väl emot Stigs signalement, så fan har väl kavaj på sig, eller det är åtminstone det han säger, det kan vi inte lita på.
Nej, precis. Nej, alltså, så att ja, nej, men det är ju en, det är ju, allting är ju möjligt, men alltså jag tycker inte att det är så tydliga indicier på att det skulle vara han, så att säga. Det som lite grann lockar tanken är att han själv säger att han sprang in en bit i gränden för att stoppa poliserna. Och då kan man ju tänka sig att han kanske sprang ännu längre ungefär. Mm. Sen en sak som också Filter åberopar är ju det här att han i ett mycket tidigt skede innan vittnet Lars är känd så har han beskrivit att han har sett honom. Just det. Men jag kan väl bara dra slutsatsen att eftersom Lisbeth Palme också rapporterade om en observation av en man som stod inne i gränden och som rimligtvis bör vara vittnet Lars.
Just Lisbeth Palmes tredje observation.
Ja, just det.
Tyder väldigt mycket på att det är just Lars.
Ja, för det är en man som står stilla och tittar utåt och som står inne i gränden. Vad är det hon säger? 20-30 meter bort eller vad är det? Sånt där, va?
Ja, i höjd med Luntmakargatan.
Ja, just det. Och det stämmer väldigt bra med honom. Han har ju inte sett någon annan person som stod på det sättet. Mm. Det var inte heller så att gärningsmannen, såvitt vi vet, stod stilla där och tittade, vilket vore ganska enfaldigt av honom att göra. Han hade följt upp med springa sin väg, vilket han ju tycks ha gjort. Så att, och då tänker jag mig att om Lisbeth har sett honom där, vilket hon bör kan ha gjort, vilket jag får förstått eftersom det verkar som att Lars, sen gärningsmannen passerat, så gick han själv över och ställde sig på den norra sidan av Tunnelgatan. Ja. Så att han borde varit ganska väl synlig, inte några detaljer så att säga, men i alla fall synlig. Om man då tänker sig att Engström höll sig lite grann i bakgrunden, stod på trottoaren ganska nära gatan, tittade in, så bör han väl sett ungefär samma sak som Lisbeth. Han bör inte ha sett Lars speciellt mycket sämre än Lisbeth, därför avståndet mellan honom och Lisbeth kan ju inte varit mer än kanske 7-8 meter och sådär ungefär högt. Mm. Så att alltså det är väl, och det är tveksamt om man skulle kunna ha gjort någon vidare tydlig observation av Lars om det var han som sprang förbi som gärningsman, så att säga. Det är liksom, hur bra skulle han ha sett honom då?
Nej, och det hör ju till saken också att hörnet, korsningen Luntmakargatan, Tunnelgatan är upplyst medan gränden är mörk, så att Lars borde synas väldigt bra från Sveavägen.
Ja, så att jag tycker i alla fall inte att det är någonting som får mig studsa till och tänka att där satt den ungefär, nu åkte han fast, va? Utan det snarare så pekar det på att han faktiskt stod där på Sveavägen utanför Dekorima.
Sen kommer väl Lars också till mordplatsen till slut. Och ja, syns där också.
Ja. Ja, så att han kan ha sett honom också. Precis,
hans beskrivning är ju väldigt mycket bättre än Lisbeths. Ja. Av Lars.
Ja, det kan han ju ha fyllt i om man har sett Lars sen. Så att
det kan jag.
Men alltså, det finns ingenting som... Alltså, det är väldigt svårt att veta vad som är sant, men det är ingenting i det där som får mig att tänka. Alltså, det som stötte mig mest, jag tycker så här, att Thomas Petterssons arbete med att kartlägga, ska jag säga, man tycker alltså det, liksom, det är ju i många avseenden är det värt att applådera. Han har ju lagt ner väldigt mycket tid på det. Han har hittat intressanta infallsvinklar, han har hittat information som inte fanns förut. Men jag tycker väl snarast att Filters sätt att slå upp det här som att vi skulle aldrig publicera det här om vi inte var 100% säkra och så vidare. Alltså det är det jag tycker blir så orimligt, för att dels tycker jag det är att man kan inte låta bli att publicera information om Palmemordet innan man är 100% säker, för då ska man ju aldrig säga någonting. Alltså det här är ju ett arbete,
ja.
Där olika personer och olika medier hjälper till med att ta fram saker och ting som verkar vara intressanta, och så får man se vad som är hållbart. Men här slås det fram ungefär som att här kommer hela sanningen bara liksom nerramlande ifrån skyn. Så där. Det känner jag att det är liksom...
Men,
det blir ett orimligt påstående.
De står ju i en lång rad av andra författare och journalister som har gjort ganska starka utpekanden i det här fallet.
Ja.
Med kanske inte 100% bevis.
Nej, precis. Alltså det är en av de dåliga traditionerna i Palmeutredningen, är ju det här tvärsäkerheten om att här har vi mördaren. Ja. Börja med Börje Wingren och Gunnarsson. Och sen har vi ju, haft en lång rad efter det, PKK. Vi har ju den här stackars enarmade mannen som har pekats ut i en bok och så vidare.
Just.
Och alltihopa låter som att här har vi sanningen, så att säga. Mm. Och det är ju visst. Alltså någon gång så kommer kanske någon och säger att nu vet jag vem det är. Och så stämmer det, det vi hoppas på. Va? Mm. Men vi är inte där ännu.
Och problemet i det här fallet är att det är svårt att komma vidare. Det är ju, om de här vapnen kan hittas och provskjutas och något av dem matchar, då är vi ju ganska nära en lösning. Men om det inte hittas och kan provskjutas, då kommer det inte så mycket längre.
Nej, och det skulle ju krävas en samling nästan osannolikt lyckade omständigheter för att man skulle kunna genomföra en provskjutning som skulle leda till att det stämmer. För att om något vapen som fanns hos vapensamlaren var inblandat i bordet, så måste vapensamlaren ha gripits av misstanken om att det var så, vilket ju borde ha föranlett vissa åtgärder från hans sida.
Ja.
Kan man ju tycka.
Ja, ja, slänga revolver nästa sjön eller lite.
Ja, precis. Eller byta ut pipan eller vad som helst. Alltså göra någonting bara för att liksom...
Vet du om det finns revolver som har provskjutits som inte kan uteslutas? Jag känner till ett fall. Men om det finns... För jag tycker den här redovisningen av provskjutningen är ju inte särskilt utförlig.
Nej,
känner du till något sånt?
Nej, det är det verkligen inte. Och sen så hade jag... Jag vet till saken också att när jag tipsade Palmeutredarna om Östlings patron som han hade, som tog sig beslag av smuggelutredarna, så fanns det vissa omständigheter som pekade på att det kunde ha skett något fipplande.
Ja.
Som gjorde att det kanske inte var den rätta patronen som blev testad. Och det, alltså, så att det är ju... Och det kan ju gälla provskjutningar och revolver också, att man kan ju aldrig vara riktigt säker på hur allting sånt där har gått till. Det kan ju till och med finnas folk som har varit framme och ändrat ändrat uppgifter, speciellt om det är uppgifter som tycks peka ut en person som de personerna skulle vilja hålla om ryggen ungefär. Alltså det kan man inte vara helt säker på, va? Så det, nej men jag är inte någon expert på det där, det finns säkert andra som kan det mycket bättre än jag.
Har vi något mer att tillägga om Skandiamannen och filter?
Nej, jag får väl hoppas att man kan få ytterligare klarhet om det här, för det är ju liksom nu, i och med att de har gått ut så hårt, och det tycker jag, då ligger det ju hos palmutredarna, tycker jag, ett visst ansvar att de efter en viss tid när de har gått igenom det hela gör någon form av uttalande om vilken styrka det eventuellt finns i en bevisning mot honom då. Jag tänker på KG Svensson som gjorde ett uttalande av 33-åringen. Och det är fortfarande naturligtvis en omstridd fråga. Det finns ju de som hävdar att han var gärningsman. Det tror inte jag. Och då tycker jag att utifrån, som jag uppfattar händelseförloppet och utredningen där, så tycker jag att det var bra att KG Svensson gick ut och slog fast att de misstankar som hade riktats emot honom saknade grund. Därför att jag tycker att utredarna har, även om de inte kommer fram till ett åtal mot någon, så har de ändå ett visst ansvar för att liksom sätta stopp för anklagelser och misstankar som har fått väldigt stor spridning, om de kommer fram till att de misstankarna inte håller. Och här är det ju, här har det blivit upplåst på en väldigt, väldigt, väldigt hög nivå, när man säger liksom, när alltså en ansedd tidskrift säger att här har vi lösningen. Va? Tycker att utredarna borde kunna komma fram till och säga antingen att ja, det är det, eller också nej, vi tycker inte att det finns, antingen att han är med största sannolikhet oskyldig, eller också att det här är väldigt svårt att avgöra om han är skyldig eller inte. Vi har inte kommit längre just nu, men vi menar att det är en öppen fråga. Jag menar, någonting av det tycker jag de borde säga.
Jag tänkte på det här du sa om KG Svensson, hans uttalande om 33-åringen. Om jag inte minns fel sa han att det var ett rättsövergrepp av allvarlig beskaffenhet.
Ja.
Hur vanligt är det att en chefsåklagare går ut och säger något sånt? Har du varit med om det tidigare?
Inte så jag kommer på nu. Alltså, det händer ju naturligtvis när det har skett riktigt allvarliga saker i rättsapparaten att det görs uttalanden över slaget. Men de är nog ganska lätt räknade. Så det var ju speciellt.
Finns det något annat fall som du känner till där utredningen till slut pekar fram på någon som är död och inte kan åtalas på grund av det då, och sen ändå presentera någon form av slutligt utlåtande där, ja, vi lägger ner nu för att vi vet att det var han av den här anledningen? Eller hur gör de när de kommer fram till sånt?
Ja, internationellt så har vi ju Lee Harvey Oswald som är det mest uppenbara exemplet man tänker på. Det blev ju ingen rättegång.
Nej.
Han hann ju inte med att få en advokat en gång. Utan det gjorde ju FBI en utredning efter Oswalds död, och Warren-kommissionen som tillsattes av Lyndon Johnson gjorde ju sen en egen utredning som kommer att följa FBIs utredning i slutsatserna helt och hållet.
Ja.
Och där utropades ju så att säga en officiell sanning, och utredningen var ju därmed nedlagd, så att det bedrivs ju ingen utredning om Kennedy-mordet i USA.
Nej.
Och har inte gjort det sedan dess.
Nu är jag rädd för att halka in på det här ämnet. Det fanns väl en ytterligare kommission efter Warren-kommissionen?
Ja, det fanns ju en kongresskommitté som tittade på det där på 70-talet. Och de menade att det fanns starka tecken som tydde på att det var flera gärningsmän, för att det var skott ifrån flera håll.
Men inga svenska fall där? För det finns utredningar som lett fram till döda gärningsmän. Men hur redovisas sådana?
Ja, i princip så är det ju så här att när åklagaren finner att man inte kan åtala någon längre, så ska man ju lägga ner utredningen. Och det kan ju, jag menar, det är väl väldigt vanligt, egentligen är det väldigt vanligt. Man tänker sig till exempel så här, en man skjuter ihjäl sin fru och sig själv och sina barn ungefär, va?
Ja.
Alltså då är, ja. Och det är uppenbart att liksom hans fingeravtryck finns på vapnet, och han kanske har skrivit ett brev och så vidare. Ja, då
Släpper man då?
Då lägger man ju ner det så att säga. Alltså då kommer man fram till att ja, det var han.
Släpper man då förundersökningsmaterialet? Eller är det fortfarande? För det är inte en pågående förundersökning längre. Så förundersökningssekretess borde inte gälla då?
Nej,
exakt. Då släpps materialet fritt.
Då ska det vara fullt fritt att begära ut det i och med att förundersökningen är nedlagd. För förundersökningssekretessen är ju till för att skydda en pågående förundersökning.
Så om Palmeutredningen nu deklarerar att det var Stig Engström som sköt Palme. Tack och hej, vi lägger ner här i slutrapporten. Då kommer vi åt allt material som har.
Med undantag för sådan som omfattas av annan sekretess.
Ja,
till exempel utrikessekretess. Ja, nej, alltså det liksom är förundersökningssekretessen är ju väldigt tydligt knuten till att det inte ska skada det pågående utredandet.
Ja. Har vi någonting att tillägga om filter och Skandiamannen? Tobias?
Det enda jag funderar på är, tror du att publiceringen hade gjorts om antingen Stig hade varit i livet eller att han hade haft fler efterlevande? Jag tänker att det är en juridisk komplikation när man pekar ut någon som mördare och den är fortfarande i livet. Tror du man hade löpt linan ut om han fortfarande varit i livet till exempel?
Det får du fråga Mattias Göransson om. Det tycker jag är en bra fråga.
Ja, det är det.
Det ska vi fråga om.
Det ska vi göra. Vi
kommer... Nej, alltså, jag kan ju inte veta hur de skulle ha tänkt. Va? För att man kan ju ta Gunnarsson till exempel som ju pekades ut av tidningen Arbetet. Jag är dålig på hans släktförhållanden, men...
Det vet vi en hel del om.
Ja. Inga egna barn. Syster med... ett antal barn, 4 barn tror jag.
Ja, så det fanns ju nära släktingar som naturligtvis blev utsatta av det identifierandet. Mm. Pettersson hade ju systrar.
Absolut.
Så att, men där var ju svenska medier lite mer restriktiva. Ja, det är svårt att säga. Jag vet, jag var ju en gång i tiden journalist på tidningen Internationalen. Vi publicerade ju namn och bild på 4 poliser i polisspåret.
Ja.
Och vi påstod inte att de hade skjutit Palme, men vi menade att det var intressant i utredningen. Mm. Det blev vi åtalade för sen. Och jag menar, det var ju, de hade ju naturligtvis i alla fall en del av de anhöriga. Så att det var ju naturligtvis ett inslag i det hela.
Ja.
Som man ska överväga. Och det är ju en... Exakt hur media tänker, det är ju olika från fall till fall. Och sen kan man ju säga att man ska väl också säga det att ibland så spelar ju kanske namn och bild inte så väldigt stor roll. För i alla fall i det här fallet med filter så det hade naturligtvis varit helt omöjligt att skriva om Engström utan att alla som var det minsta intresserade visste exakt vem det handlade om.
Ja.
Det fanns ju inga alternativ där, så att egentligen spelar det inte någon större roll att det var namn och bild, menar jag. Och det gör det ju inte rättsligt heller.
Ja.
Man kan alltså bli åtalad för förtal och dömd för förtal även om man inte har publicerat namn och bild. Det räcker med att personen i fråga är identifierbar för andra personer, så att säga.
Och det hade han ju varit även om man bara hade skrivit Skandiamannen till exempel.
Ja,
för
absolut.
Att det är ju väldigt synonymt.
Ja, det tar ju 2 sekunder idag liksom, och det heter gärna på vem det är.
Ja,
det är 50 000 lyssnare, du vet att det är rätt. Ja, så att det är ju utan där är det istället så att de 2 kriterierna som det handlar om, det är ju för det första att uppgiften ska vara sann, eller åtminstone att det ska finnas starka skäl att tro att den är sann när man publicerar.
Ja.
Och det andra är att det ska vara försvarligt. Det där är ju väldigt intrikat, och det är väldigt svårt att dra några allmänna slutsatser om vilka uppgifter som kommer att fällas för förtal. För det är så många saker som ska avgöras. I sista hand så brukar man dessutom ha en jury, vilket man ju inte har i andra rättegångar i Sverige. Men det har man ett tryckfrihetsmål i vanliga fall. Och de behöver inte redovisa hur de har tänkt.
Då kan vi tipsa lyssnarna att om ni är mer intresserade av turerna kring tryckfrihetsmål, lyssna på Böjvingrens revansch del 1 och 2. som av en händelse gjordes av mig och där vi har fått hjälp av en jurist att reda ut turerna när Börje Wingren stämde två olika tidningar för att han har utpekats som dömd brottsling helt enkelt.
Vi har ett antal lyssnarfrågor till dig, Gunnar.
Ja.
Då ska vi se. Då har vi frågor från våra lyssnare och Marcus Strömbäck har ställt en fråga som gäller mordvapnet och det har vi ju pratat om. Jag hoppas på vårt svar där, Marcus. Per Thorén undrar, har du haft kontakter med personal från gropen? Har du fått känslan av att det finns något man förtiger såsom vetskap om en eventuellt pågående spaningsoperation kring mordplatsen vid tidpunkten för mordet? Något så.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Sådant har ju aldrig officiellt bekräftats, men ibland finns det intressanta att läsa mellan raderna, så att säga.
Jag har inte gjort några omfattande egna studier om det, men jag tänker på bröderna Putiainens mycket värdefulla Inuit i labyrinten, som ju går igenom ingripandena under mordnatten. Och det finns ju någonting där som jag tycker är slående, och det är att de visar på hur allting går mycket långsammare än vad det borde ha gjort. Och de menar ju för sin del också att det ursprungliga anropet som gick ut lite senare än den officiella beskrivningen. Inte lika sent som Gösta Söderströms uppgifter. Han menar att det var 6 minuter senare. Utan de lägger sig någonstans emellan där. Men alltså det finns indikationer på det. Och det finns ju det här som finns på LAC-bandet. Alltså Länsalarmeringscentralens band. Där LAC är i kontakt med polisens sambandscentral. Och polisens sambandscentral låter som att de inte känner till någon skottlossning. Alltihopa det är ju intrycket av att inte polisen har slagit larm om skottlossning så tidigt som man officiellt har gjort. Och då kan man fråga sig, hur skulle det kunna förklaras? Och där har inte bröderna Putiainen, de går inte så långt i att försöka förklara det där. Och en av styrkorna i deras bok är ju att de redovisar vad som har hänt och lämnar över åt läsaren. Men en sak som jag har funderat mycket över är att ett sätt att förklara det hela skulle vara om man på polisens ledningscentral, i alla fall en del personer, var medvetna om att det pågick någonting som hade karaktären av en övning, eller skulle ha karaktären av en övning, och att man skulle bortse från uppgifter som kunde låta alarmerande men som egentligen ingick i övningen. Det skulle kunna så att säga ha fördröjt ett ingripande när man fick uppgifterna om skottlossningen. Och det skulle möjligtvis, om den här övningen, som ju inte har redovisats offentligt, och i sådana fall måste det vara en känslig övning, så skulle det kunna ha förklarat varför inte det har kommit fram någonting om denna passivitet som tycks ha präglat ingripandet alldeles då i början. Så det, alltså jag tycker att det finns en, det finns ju definitivt någonting som avtecknar sig som någonting som verkar ha funnits där fast det ingen erkänner officiellt. Och det går ju också igen i alla de här uppgifterna om walkie-talkies, som att liksom ingen myndighet har trätt fram och sagt att det var vi som genomförde den här operationen. Tyder ju också på att det finns någonting där. För att alltså alternativt, om det var så att den tidiga spaningsledningen på Holmers tid redan, alltså om de hade märkt att det fanns en walkie-talkie-operation som de inte kände till, så borde de ha varit väldigt intresserade av den.
Det kan man tycka.
Men det kan man inte påstå att de var. Och det ointresset blev ju ännu mer flagrant sen i och med att Ölvebro tog över, så att säga. Att det var ju verkligen ett icke-intresse. Så att om man lägger samman de här bitarna, men jag har inte varit i kontakt med någon polis som har kommit med uttalanden som hjälper mig att se det här tydligare, utan det mest flagranta, det var ju när jag pratade med statssekreteraren Dahlsten då, och som sa att han hade fått rapport i ett tidigt stadium om en operation som kanske var en officiell polisoperation eller också inte officiell, men som hade att göra med polisen och som handlade om narkotikaspaning och som inte hade att göra med Palmemordet. Alltså det var ju en ganska distinkt beskrivning av någon sorts operation som pågick under mordkvällen. Så att sen finns det ju en rad andra vittnesuppgifter som pekar i samma riktning, till exempel DN-fotografen som hörde den här märkliga konversationen om statsministern som är skjuten.
Just det.
Och så vidare. Plus också naturligtvis en av delägarna i Oxen, Kjell F, som berättar i polisförhör om någon form av konstig radiokommunikation på polisens våglängder, men som inte verkade vara den vanliga narkotikaspaningen utan någonting annat som han inte kunde identifiera riktigt.
Just det, det har vi faktiskt inte tagit upp i podden om.
Nej, men det är en ytterligare indikation som vi går i samma riktning.
Mattias Nyberg undrar hur du ser på Skandiamannen som mördare i ljuset av Filters nya uppgifter, och det har vi pratat om i detalj. Så vi går vidare till Simon Bylov. Hur ser du på möjligheten att skapa en tjock fotobok om Palmemordet och dess utredningar? Har det övervägts? Känns som att kombinationen Gunnar Wall och Bonnierförlagen vore den optimala kombinationen i ett sådant sammanhang?
Ja, jag vet inte riktigt vilket sorts fotobok det är som det skulle handla om här. Alltså det kan man ju tänka sig, en reportagebok med de bästa bilderna från olika faser av utredningen. Det är kanske det som ligger i frågans intresse.
Jag skulle tro det. Hur skulle det fungera rent praktiskt med tanke på att det är en väldigt massa olika fotografer som har tagit en väldigt massa olika bilder? Det borde bli ett väldigt arbete att få tillgång till bilderna, att få publicera dem och så vidare.
Ja, så det är ju någon som skulle ha en ganska ordentlig arbetsuppgift i sådana fall, och det är ingenting jag skulle syssla med, men om det finns någon som vill göra det, om det ska vara en gångbar idé, och jag tror ju säkert att det kommer säkert en sån bok förr eller senare.
Björn Bradlind undrar, anser Gunnar Wall att det finns någon ideologisk skillnad i hur Proletären och Internationalen hanterar rapporteringen om Palmeutredningen? De brukar ju kunna träta om det mesta, Stalin versus Trotsky etc. Det kan kanske vara på sin plats att bara kort beskriva Proletären och Internationalen som tidningar.
Ja, de finns båda två fortfarande, och idag är kanske skillnaderna ideologiskt, som ju finns fortfarande, är väl inte lika tydliga nu som det var då kanske, men alltså, bägge tidningarna representerar ju olika flyglar inom vänstern, internationalen som jag arbetade på, som ges ut av Socialistiska partiet, bygger på en marxistisk idétradition som inkluderar Trotsky, som ju nämndes i frågan här, som alltså var en av ledarna i ryska revolutionen som sen blev utrensad och mördad av Stalin. Och proletären som utges av kommunistiska partiet, eller som då hette KPML-R, de var framförallt då anhängare av Stalin-linjen, så att säga, i den ideologiska traditionen. Och det där var ju någonting som en gång i tiden var väldigt centrala frågor som avhandlades mycket, mycket i vänstertidningarna, inte fullt lika mycket på 80-talet, så om man tar cirka 10 år tidigare på 70-talet då, där det var liksom väldigt, väldigt, väldigt hårda konfrontationer om vilket som var den riktiga marxistiska linjen. Det som är bakgrunden ungefär till frågan då. Men annars kan man väl säga det att jag arbetade då på Internationalen och sysslade med inrikesbevakning. Det var alltså då, liksom nu, en nyhetstidning som kommer in i veckan. Och det var Proletären som, så att säga, var den mest offensiva tidningen när det gällde att behandla polisspåret. Och som var först med att publicera namn och bild på 4 poliser som ansågs vara centrala i polisspåret i början.
Just det, det var i vitboken, eller?
Ja, den kom lite senare, men det var alltså återkommande artiklar och de affischerade också med bilder på poliserna, så de gick ut väldigt, väldigt offensivt och var i princip, kan man säga, ute för att bli åtalade i hopp om att det skulle leda fram till att saken skulle prövas. Och då kan man säga så här att det var alltså så här att från och med framförallt 87 och i några år framåt så var polisspåret ett begrepp som hade väldigt stort utrymme i debatten om Palmeutredningen. Det finns ju fortfarande, liksom, men det kom fram genom en serie vittnesmål som allihopa var av lite olika slag, men som gick ut på att det skulle varit kretsar i Norrmalmspolisen i Stockholm som skulle varit inblandade i Palmemordet. Och det var helt uppenbart att inte Palmeutredningen var intresserad av att ta dessa uppgifter på allvar. Istället så hade ju Hans Holmér, som var den första spaningsledaren, han hade ju nära kontakter med sådana poliser som förekom i polisspåret, så att säga. Så att, men det här blev omskrivet, i alla fall i vissa större medier, rätt så mycket, och det ledde fram till att den parlamentariska kommissionen, Edenman-kommissionen, fick ett särskilt deluppdrag 87 att granska polisspåret, alltså att titta efter om det kunde ligga någonting i det. Det var värt att utreda, och Edenman-kommissionen kom väldigt snabbt fram till att det fanns det inte. Sen så kom ju granskningskommissionen, den här kommissionen som genomförde sitt arbete på 90-talet. De fick åter i uppdrag att titta på samma sak som en av de centrala uppgifterna i sitt utredningsarbete. Och de fann ju att det var väldigt, väldigt, väldigt omfattande saker som hade blivit väldigt illa utredda när det gällde uppgifter om poliser som kunde vara inblandade i mordet. Och de konstaterade ju till och med att det fanns inte någon samlingsbeteckning för polisspåret i Palmeutredningen, utan det fanns alltså en massa olika avdelningar, utredningsarkivet, till exempel Sydafrikaspåret, EAP och så vidare, men inte för polisspåret, utan där hade man istället behandlat alla uppgifter om poliser på det sättet att man hade analyserat dem en och en. Man hade liksom behandlat det som tips om enskilda individer, och om en viss enskild individ hade alibi eller ansågs ha alibi för tiden för mordet, så kunde han avföras. Så att det var väldigt stora saker som han inte hade gått in på, vilket ju bland annat Inga-Britt Ahlenius, en av de som var med i kommissionen, hon har i olika sammanhang slagit larm om det här, hur oerhört illa det här var utrett. Va? Men det handlade om då alltså var att dessa små vänstertidningar som fanns på den tiderna som finns ändå. Och även Flamman då valde att gå ut med så konkreta uppgifter så att man förhoppningsvis skulle kunna få en utredning av de här sakerna. Och argumenteringen var lite olika, men jag vet inte hur mycket man kan hitta skillnaden i argumenteringen genom att försöka analysera liksom så här olika historiska ideologiska frågor. Men man kan säga det att för internationalens del så var vi noga med att vi kunde inte säga någonting om dessa poliser var inblandade i Palmemordet, utan vi menade bara att det här var en extraordinär situation då, när inte myndigheterna utredde statsministermordet på ett allsidigt sätt och verkade undvika vissa uppgifter, menade vi att det då var nödvändigt att gå ifrån den regel som vi annars tyckte var riktig att hålla oss till, nämligen att i det här fallet då gå ut med så konkreta uppgifter, inklusive namn och bild, så att man inte skulle kunna slinka undan från ansvaret och gå igenom de här uppgifterna fullt ut. Va? Där var proletären, de var mera ute för att argumentera för sannolikheter för att de här personerna var inblandade, skulle jag säga. Mm. Och också mera liksom gick ut i större skala på ett mer aggressivt sätt än vi. Det ledde i alla fall fram till att både internationalen och proletären blev åtalade, inte bara av poliserna och deras organisationer, utan också att åtalet biträddes eller liksom övertogs av JK, som alltså kan gå in och understödja förtalsåtal när det anses finnas ett allmän intresse att göra det. Så att det blev rättegångar, och i båda fallen så ledde det till att vissa av artiklarna friades och andra fälldes, och att poliserna fick skadestånd.
Finns handlingarna från de här rättegångarna offentliga?
Ja, det gör det. Och i proletärenmålet framförallt, de hade kallat en rad vittnen för att stärka sin sak. Och där bland annat hade de kallat Holmer. De hade kallat Jörgen Allblad. Ja. Och de hade kallat bussföraren i... Buss 43. Hans agerande är värt att berätta om lite utförligt en annan gång kanske, för att...
Ja, det ska vi göra.
Han, kan man säga mycket kort, han hävdade att han inte hade sett någonting. Så att till och med rättens ordförande var tvungen att påminna honom om vittneseden, för hon fann det så orimligt det han hävdade där. Det var... Ja, det finns många, många aspekter av det där, men alltså man kan väl säga att dessa namnpubliceringar och skriverier ledde inte då till en allsidig utredning av de uppgifter som vi hade efterlyst. Så att på det sättet funkade det inte. Däremot var det helt uppenbart att en väldig massa personer och organisationer, stor bredd i det svenska samhället, slöt upp bakom de åtalade tidningarna. Och det hölls opinionsmöten och sådana saker. Alltså det var en rätt omfattande sak på den tiden. Ja. Om man frågar mig idag om jag tycker att det var rätt att publicera namn och bild, så kan jag säga att jag tycker fortfarande att det är en väldigt svår fråga, och jag kan inte svara alldeles entydigt på det. Jag är väl medveten om att när man går ut och publicerar namn och bild på folk, då tar man ett stort steg som man ska vara mycket försiktig med. Ja. Mm. Och vi kan inte säga att vi har bevisat att de här personerna vi pekade ut var inblandade i någonting. Men jag vill samtidigt hävda att det var definitivt så att uppgifter som gällde möjlig polisinblandning i mordet blev definitivt inte seriöst utredda vid den tiden. Och jag skulle väl starkt ifrågasätta om de fortfarande är det fullt ut. Jag vet ju inte vad utredarna gör just nu i det sättet, men det finns ju fortfarande mycket att säga om det.
Det kommer vi göra från och med den 8 augusti, så ska vi prata polisspåret.
Det ska vi göra. Jag kan bara nämna också att vi nämnde en vitbok om polisspåret och mordet på Olof Palme. Är ni intresserade av den, så finns den på nätet fortfarande. Ni söker på vitbok, polisspåret, och första träffen där, i alla fall första träffen jag får upp, är den här vitboken utgiven av KPMLR som de hette då. Pontus Kristensson skriver så här: en fråga där svaret bara kan bli en gissning. Varför tror du att varenda statsminister efter Olof Palme uppvisat ett sådant monumentalt ointresse för att få mordet uppklarat på riktigt? Jag vill betona att det här inte är poddens åsikt, det är Pontus åsikt. För de allra flesta är det ju glasklart att Christer Pettersson snarare var en syndabock än den verkliga lösningen. Dock är ju för Olof Palmes efterträdare, varför har de inte ett större verkligt intresse att få klargjort för alla och en var vad som egentligen hände den där eländiga vinternatten 1986? Själv har jag väldigt svårt att köpa att det bara är av hänsyn till Lisbeth Palme. Lång fråga om det monumentala ointresset som man påstår om att lösa målet på Olof Palme. Vad säger du om det, Gunnar?
Ja, alltså egentligen tror jag att man ska fråga sig varför skulle de vara intresserade av att få det uppklarat. Jag tänker på när jag intervjuade Ebbe Carlsson 91 och han sa, nu har jag ett ordagrant men det finns ju nedskrivet, alla som sysslar med en så viktig sak som utredningen av statsministermord ljuger, varför skulle de inte göra det? Och då frågar jag, inkluderar det åklagare, poliser och så vidare, höga politiker? Ja, självklart, det gäller alla, säger jag då. Och alltså man kan väl säga så här att var en som funderar på hur det går till i politiken och som studerar det finner att det präglas ju väldigt mycket efter av att de som agerar försöker att lansera sådana saker som ska stärka deras egna ställningar och försöker undvika att prata om sånt som kan ställa till bekymmer för dem. Och jag tror helt enkelt att statsministermordet, i den mån folk inte vet vad det handlar om, så finns det naturligtvis alltid en rädsla för att ett förutsättningslöst utredande skulle kunna riva upp en massa saker som skulle förhindra den politiska verksamhet som man egentligen vill ägna sig åt, för man skulle få en massa andra bekymmer istället. Så det är enklast att försöka hantera det smidigt, ungefär som skandaler i släkten ofta tystas ner, eller man kan ta vad som helst. Alltså det där är så typiskt mänskliga beteenden, att om man inte har någonting att tjäna på och rota i någonting som kan vara känsligt, så är det enklare att låta bli. Och i vissa fall så är trycket från omgivningen, i det här fallet allmänheten i Sverige, så stort så att man måste ju försöka få till någonting som åtminstone liknar en lösning. Kan man då få tag i till exempel en alkoholist från Sollentuna, så är det väldigt bra. För det ställer inte till med några större bekymmer förutom för några få personer i hans närmaste omgivning och honom själv. Men allting som pekar i andra riktningar blir ju väldigt jobbigt. Och jag brukar ibland ta fram det här exemplet med Ingemar Krusell som var biträdande spaningschef i Palmeutredningen vid tiden för Pettersson-rättegången. Innan dess så hade Krusell, och det här har han berättat om i sin bok om Palmemordet, Palmemordets nakna fakta, och det finns omskrivet i granskningskommissionens betänkande också, och jag har intervjuat honom också om det. Det handlade om att han under 87, tror jag det var, så hade han hand om utredningen av internationella spår. Han skulle liksom se efter vad som var gjort där, och så satte han sig och gick igenom de olika tips som hade kommit in. Och ett återkommande tema för tips handlade om den amerikanska underrättelseorganisationen CIA. Det gällde bland annat Birchans uppgifter om den här Charles Morgan som hade kontaktat honom, men det fanns ju flera andra uppgifter av liknande slag. Ja. Kanske jag pratat om en del förut.
Nej, det mesta har vi kvar att prata om.
Okay. Ja, i alla fall. Då tänkte Krusell så här: det här borde man göra någonting med. Så att han skrev ett brev till svenska utrikesdepartementet, UD. Där han skrev ungefär så här, att beträffande CIAs eventuella inblandning i Palmemordet. Är det vanligt förekommande att CIA mördar utländska politiker? Och hur gör de i så fall då? Vilket sakligt sätt var relevanta frågor.
Mm, absolut.
Eftersom, inte minst eftersom de har ägnat sig åt sådana saker.
Ja.
Och han väntade på svar. Sen fick han via Tommy Lindström då, som var rikskriminalchef, en avhyvling med hälsningar från UD att där skulle han bara låta bli i fortsättningen. Han hade helt enkelt ställt sådana frågor som han inte får ställa.
Ja, precis.
Och då skriver granskningskommissionen att det borde han väl ha förstått. Men å andra sidan, hur kan man undersöka sådana saker? Ja, det vet vi inte. Så det, alltså,
det är svårt att släppa sig inför detta.
Ja, alltså det blir bara jobbigt. Och det är naturligtvis också jobbigt, om man bara ska ta några exempel. Kunde Palmemordet ha att göra med svenska vapenaffärer? Det var ju också återkommande frågor som har rest. Kunde det ha att göra med Bofors Indienorder eller med Bofors andra försäljningar som ju var inbäddade i olaglighet? Det här var ju liksom centrala delar av svensk exportindustri som var indragna i allvarliga olagligheter. Exakt hur indragna och hur allvarliga blev inte riktigt utrett. Då var det utrikesminister Sten Andersson sa på 80-talet att vapenbyken ska tvättas. Men den blev ju aldrig tvättad. Va? Därför att det handlade ju också om så otroligt känsliga saker. Samma sak naturligtvis uppgifterna om att svenska officerare skulle vara oroliga för att Palme skulle sälja ut Sveriges intresse när han åkte över till Moskva i april 86. Bara frågan om att sådana skulle kunna vara inblandade i Palmemordet, jag menar, om man startar en utredning om det, alltså det som är så knepigt, och det här måste man tänka igenom, för man har ofta en allt för enkel bild där man tror att myndigheter vill göra precis som det står i ABC-boken, men så är det ju inte, va? Utan att skulle man till exempel ha startat en utredning, att en åklagare skulle ha tagit itu, men nu ska vi förhöra en massa marinofficerare och höra om de varit inblandade i Palmemordet här, va? Så skulle det hamnat i tidningarna, det skulle ha nått ut förr eller senare. Och det skulle väcka stor uppmärksamhet. Även om vi tänker oss att åklagaren var skicklig och ärlig och genomförde en jättebra utredning och kom fram till att nej, de var uppenbarligen inte inblandade. Mm. Så skulle folk inte ha trott på det, va? För att ja, de är liksom vågade att undersöka, skulle folk ha sagt. Inte helt överraskande, va? Och det skulle innebära att man skulle ha liksom rivit upp en fruktansvärt känslig konflikt emellan rättsväsende, politik och militär i Sverige som skulle ha tagit en oändligt lång tid att lappa ihop.
Ja.
Och det ville man ju inte. Därför att de som satt och skulle styra politiken, de hade ju liksom så här, de hade ju ja, den ekonomiska politiken och bostadsmarknaden och utbildningen och EU och en massa saker de skulle fixa med. De ville ju inte liksom bli indragen i någonting. Hur var det med statsministermordet och den svenska exportindustrin? Eller nej. Alltså det vore rena skräcken för dem. Det skulle förstöra allting. Va?
Ja.
Så det är klart att intresset för det var ju inte helt överraskande, ganska lågt på många håll. Sen skulle man kunna tycka att liksom ändå borde vissa politiker vara seriöst intresserade. Och det kan man ju hitta exempel på. Ibland hittar man ju politiker som liksom låter sig intervjuas och säger att de tycker att det här är viktigt och så vidare. Men alltså, när det kommer till den här punkten när man ska ta ställning om man ska göra något eller inte ska göra något, då gör man ju inte något. Det är lite grann besläktat med vad som hände med buggningsutredningen. För det var så här efter, och det är också en historia för sig, alltså när Rebbe Karlssons livvakt fastnade i tullen i Helsingborg med bakluckan fylld med avlyssningsutrustning, och det blev en politisk skräll på grund av massa omständigheter. Alltså det var snudd på att det aldrig kom ut, men det kom faktiskt ut.
Ja.
Det är också värt att diskutera. Ja. Men det kom ut och det blev en jätteskandal, och strax så startades ju utredningar av detta, och dessa utredningar ledde fram till att inte bara Ebbe Carlsson tänkte bugga, utan det hade förekommit buggningar i Palmeutredningen tidigare på Holmers tid. Och det hade tydligen förekommit en del andra buggningar också. Och när då åklagare gick igång och utredde det där, så fick ju de in uppgifter på att svenska myndigheter hade buggat utländska ambassader. Då gick regeringen och bestämde att det där fick man inte utreda. Och när det blev en del mummel i KU om det där, om att man skulle, det här verkar konstigt ungefär, så nu minns inte jag detaljerna rätt, men jag Jag vill ganska bestämt minnas att det slutade med att Socialdemokraterna och Moderaterna, som ju var de stora partierna på den tiden, och som ju oftast osams om allting annars, de skakade liksom hand och bestämde att det här skulle man i KU skulle man titta på en liten arbetsgrupp inom KU som bara bestod av en socialdemokrat och en moderat. Och de gick igenom det hela och så kom de och sa till KU, ja, nu har vi tittat och det här är bra. Och så röstade de igenom att nu fick det vara nog, och de övriga små partierna skrek ju ilsket naturligtvis och kände sig blåsta. Men det var ju, alltså det var ju också, man kunde inte gå in på det helt enkelt för att det var sånt som man inte skulle prata om. Och det finns alltid massor med saker man inte ska prata om. Det är, alltså utan att bli jättelång, det gäller ju till exempel Stay Behind. Aldrig ett officiellt erkännande av existensen av ett svensk paramilitär organisation med knytning till NATO under hela kalla kriget. Först efteråt kom det fram, inte på grund av avslöjanden i Sverige, utan på grund av internationella avslöjanden. Och till sist så kom det fram i Sverige också att jo, Stay Behind har funnits i Sverige också. Men inte någon svensk offentlig utredning av vad Stay Behind har gjort i Sverige. Vilket skiljer sig från hur man har gjort i en del andra länder. Så att i Sverige är man ganska bra på att lägga på locket.
Ja. Då har vi, ja, vi har två frågor. Vi har ett antal frågor kan vi säga från Lena Holm. Mm. Och det kretsar kring Alf E. Hur intressant anser ni det vara att, eller hur anser du det vara att Alf E:s före detta sambo dragit tillbaka hans alibi för mordkvällen? Vilken sanning bedömer ni det ligga i att E innan mordet blev uppsökt av människor som ville ha bort Palme, och vilka kan det ha varit?
Ja, det är helt klart att han blev uppsökt av olika personer som ville ha bort Palme. Han hade ju kontakter med folk både på näringslivshåll och med sådana som kan räknas till den yttersta högen. Det är ingen tvekan om det. Han var ju så att säga en portalfigur genom de här annonserna som han och hans hustru satt in i tidningarna under ett antal år, som handlade om Palme och hur farlig Palme var för Sverige och så vidare. Och han hade ett rätt omfattande kontaktnät. Sen kan man fråga sig, alltså det är alltid svårt att värdera en sån person som han, som ju i vissa avseenden var ganska bizarr kan man tycka. Alltså, hur många tog honom på allvar? Hur många skulle ha anförtrott honom någonting så viktigt som en statsministermord? Eller kan man tänka sig att han på egen hand eller bara med stöd av några få personer skulle ha gett sig på något sånt? Han blev ju dömd för att ha, tror jag, skjutit mot en polis senare.
Hans bisarra sidor kom ju väsentligt senare än...
Ja, de blev ju mer och mer bisarra. Man kan ju säga att redan hans annonskampanj framstod i många ögon som ganska bisarr.
Jag har ju läst några av de annonserna i podden och ja, de är ganska bisarra.
Ja. Men, och att hans före detta hustru sa att han inte hade alibi för mordkvällen, vilket alltså skiljer sig mot vad hon hade sagt förut. Det är ju klart att det är intressant. Mot det får man ju säga att eftersom deras förhållande kanske inte var lika bra då längre, när de inte längre var ett par, så kan man naturligtvis också tänka sig att uppgifter som var negativa för honom kan ha fått, liksom, alltså att det behöver inte vara alldeles riktigt det hon har sagt nödvändigtvis. Det måste man ju lämna öppet för, va?
Ja.
Det är ju, ja, nej, men visst, absolut. En av de sakerna som är värt att sätta ett utropstecken för, det tycker jag definitivt.
Lena Holms andra fråga. Vad tror du om materialet som de tidigare Säpo-männen Kegö och Barling lämnat över till Palmegruppen och som ska innehålla en namngiven person? Är detta ett helt eget spår eller kan det kopplas till något av de tidigare kända spåren? Har det sipprat ut något mer än de korthuggna uppgifterna som stått i dagspressen? Och det gäller alltså, ska vi kalla det ryska knarkspåret?
Ja, vi har kallat det förut i alla fall.
Där Kegö och Barling ansåg sig förhindrade av sekretess att avslöja uppgifter kring en knarkkoppling i Ryssland som på något sätt skulle ha med Palmemordet att göra.
Ja, förhindrade från att avslöja uppgifterna för Palmeutredningen i 25 år.
Ja, nej, men det var ju ett rätt... Alltså det jag har läst om, det gällde ju de här uppgifterna som tycks handla om diplomatbuggningen. Jag är inte riktigt säker på det här med knark kom in där. Där tänker jag mera på Mikael Hylins...
Det ska finnas uppgifter om en rysk torped som är inblandad i knarkaffärer som då är gärningsmannen i de här papperna.
Det här... Ja, då har de väl förmodligen... Alltså det finns ju olika saker här. Dels finns det här som Tore Forsberg pratade om i Mikael Hylins serie om Palmemordet. Mm. Om att två ryska torpeder skulle ha kommit in i Sverige vid tiden omkring mordet och att Säpo skulle ha avlyssnat sovjetiska ambassaden och fått reda på det. Och i Hylins serie så går det där ut på att dessa torpeder skulle ha anlitats av Sigge Cedergren för att döda Pettersson.
Ja.
Och där den här uppgiftslämnaren Marcus som framträder i Hylins serie skulle vara den länken som skulle hjälpa till. Och han beskriver ju i Hylins serie hur han möter de ryska torpederna på centralen och sen åker de till Rotebro. Och där grips plötsligt Marcus av någon sorts ånger. Han inser att det här inte kan vara bra för att han trodde att Sigurd Cedergren har någon större styrka i den undre världen längre och att det skulle vara dumt att alliera sig med honom för hårt. Så han säger till torpederna att nej, vi åker tillbaka. Och så avblåser han det hela. Och så frågar ju Hylin då Boris Pankin som ju var sovjetisk ambassadör i Stockholm i den tiden om han känner till någonting och där. Han ser mycket häpen ut. För mig så framstår det där som en skröna av något slag. Alltså det är säkert så att Tore Forsberg kan ha uppfattat någonting som avlyssnades på sovjetiska ambassaden om folk som skulle komma till Sverige. Det kan vara helt riktigt. Va? Men att man på sovjetiska ambassaden skulle vara så tydlig så att man använde sig av uttryck som att det skulle vara torpeder eller liknande, det skulle vara väldigt konstigt, för de måste rimligtvis ha räknat med att de var avlyssnade. Så det är nog i sådana fall någon form av övertolkning av det slag som man ofta ägnar sig åt på Säpo, vilket ligger lite grann i Säpos uppdragsnatur. För när man har som i uppdrag att leta efter hot mot rikets säkerhet, då sitter man ju och tolkar in eventuella innebörder i samtal som man inte förstår. Va? Det gick ju igen i PKK-spår och bröllopsavtalen och alltihopa det där. Så det är väl återkommande. Men det som annars har rapporterats om i olika sammanhang, det är att en av centralfigurerna på sovjetiska ambassaden som tycks ha varit KGB-agent skulle ha fört samtal med sin hustru kort tid före Palmemordet i hemmet då, med innebörden att någonting skulle hända väldigt snart. Ja. Och det där har då tolkats som att det skulle ha tolkats som någon form av förhandskunskap om mordet. Och det har till och med refererats att vissa ibland säger på analytiker skulle ha tolkat det som att ryssarna skulle varit inblandade i mordet, medan andra skulle ha tolkat det som att de kunde ha förhandskunskap även om de inte var inblandade ungefär. Va? Mm. Och det där var ju sådana saker som KG och Barling inte kunde prata med Palmeutredarna om, för att det handlade om avlyssning av diplomater, vilket officiellt inte får ske. Och det finns det här gamla specialförbudet från utredningen av buggningen som så att säga gjorde att det där fick man inte prata om. Och det gjorde ju Kerstin Skarp någon lam förfrågan om det där efter att det uppmärksammades då. Mm. Och exakt hur långt det där har gått nu, det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte hur mycket information som KG och Barling kan ha lämnat. Men rent allmänt så tänker jag så här, att när det gäller de här uppgifterna om att den här sovjetiska diplomaten skulle ha pratat med sin fru om någonting som skulle hända, så jag är väldigt svårt att tänka mig återigen att om... vilket de har velat ha det till. Och KGB-ballen har ju bland annat varit inne på att det skulle kunna ha funnits en sovjetisk koppling till mordet, så att säga.
Ja.
Att en erfaren KGB-man skulle ha pratat med sin fru i en förmodligen avlyssnad lägenhet ens antydningsvis, som att till helgen är det dags. För då hände den stora grejen eller sånt där. Alltså det, om han var inblandad i Palmemordet,
ja,
låter för mig lite långsökt. Däremot kan man ju möjligen fundera över att om denna KGB-man genom den sovjetiska ambassadens spionage, avlyssning och andra saker och kan ha gjort, har fått reda på att någonting tycks vara på gång till helgen,
då är det en annan sak.
Då skulle han väl möjligtvis, om hans fru säger, hörru du, skulle inte vi kunna åka på någon trevlig utflykt i helgen eller så här, och då säger han, jag vet inte, för att vi har fått vissa tecken på att det kan vara några saker på gång som kommer att ta min uppmärksamhet. Det har jag nog stort, ja, det kan det kanske vara så här. Alltså det skulle man möjligtvis kunna tänka att han skulle säga, just för att han inte vet så himla mycket, men att han väntar sig att det kan bli något pådrag. Alltså, och skulle det vara så, och det här är ju rent spekulativt från min sida, för jag har ju inte sett utskrifterna av de sådana samtal, va?
Nej.
Utan det här är ju bara en härledning av att det tycks ha funnits en diskussion bland Säpos analytiker om någon form av förhandskunskap. Då kan man säga att då är väl, tycker jag, trots de här järva hypoteserna om att de ryska torpederna skulle ge sig på Pettersson, så har jag väldigt svårt att tänka mig att någon sån förhandsinformation som norska sovjetiska ambassaden skulle kunna ha att göra med att Christer Pettersson skulle skjuta Palme eller liknande, eller att han skulle skjuta Cedergren också. Alltså det ligger lite utanför, tycker jag, vad de skulle intressera sig för, utan då är det snarare ett tecken på att det skulle kunna vara någon sorts underrättelseoperation som förbereddes. Min allmänna slutsats är att jag förstår inte riktigt vad sovjetledningen skulle kunna tjäna på att skjuta Olof Palme.
Nej, de hade väl jättestor nytta av Palme.
Ja, alltså det var ju liksom, han var ju deras väsentliga, så att säga, öppning in till Västeuropa. Han var ju villig att lyssna på dem, framförallt i nedrustningsfrågor och så vidare. Då måste man laborera med, jag vet att jag har sett folk som har gjort det, att man kan tänka sig olika flyglar inom den sovjetiska apparaten, att Palme och Gorbachev, de kanske kommer att komma bra överens, men vi som är en riktig hardliners, vi vill inte ha något sånt, så nu ska vi se till att Palme blir skjuten. Men alltså det är ju, jag tycker det låter lite långsökt, om jag ska säga min mening. Så jag skulle gärna vilja att man får veta mer om vad Kegge och Barling har snappat upp. Det skulle kanske vara väldigt intressant. Men det återstår ju frågan hur den typen av information ska tolkas. Och gäller det avlyssnad information som är avlyssnad av folk som vet att de är avlyssnade, då får man nog räkna med att den förmodligen är ganska kryptisk.
Ja. Vi har en sista läsarfråga också, om vi hinner det. Det är Lena Andersson som undrar, varför finns det en föreställning om att mordet antingen är en konspiration eller en ensam galning? Varför kan det inte vara både och? Konspiratörer kan väl utnyttja en vettvilling till att avfyra vapnet?
Alltså det är väl, det var ganska bra formulerat. Då kan man säga definitionsmässigt att då är det inte en ensam galning, utan då är det en galning som någon drar i trådarna på, naturligtvis. Men alltså, visst kan ju gärningsmannen vara en person som inte behöver veta vad det hela handlar om, och som själv skulle kunna vara en person som agerar i affekt. Jag kan ju tänka mig att om vi tänker oss att det skulle vara en konspiration, så skulle väl förmodligen konspiratörerna vilja vara någorlunda säkra på att det hela blir utfört på det sätt som de vill. Och då är det naturligtvis alltid en risk att lägga alla ägg i den korgen om det är en person man inte litar på riktigt. Man tänker att han kanske gör vad som helst, för han är inte klok ungefär. Så att det är väl det, men ja, utan att snubbla in på på Kennedy-mordet så hemskt långt, så kan man säga det. Kan man väl säga det att det finns ju ganska många genomtänkta teorier som handlar om att Lee Harvey Oswald skulle ha varit utnyttjad av krafter som han inte förstod sig på själv, så att säga. Och det finns ju också med varianten att det egentligen inte var han som sköt, eller att det var inte han som sköt ensam, så att säga. Mm. Men att han kan ha förletts att uppträda på ett sätt så att man skulle kunna lägga all skulden på honom. Och det är ju känt det här, han ropade i polishuset till Dallas, I'm just a patsy. Jag är bara en syndabock. Då han liksom insåg i sådana fall att det var just det han höll på att bli. Det kan man ta en annan gång om man vill.
Du har ju skrivit boken Mafia bland annat, som jag tycker är bra, och har ju tagit upp en massa organiserade mord. Mm. Är det här ett förfarande man ser? Alltså att om en organisation får en galning att utföra någonting i annat än Kennedy-mordet?
Det jag tog fram där när jag letade organiserade mord var egentligen något annat som jag tyckte var genomgående. Och det var att när det handlade om maffiamord, och det var både internationella och svenska, så var det någonting som var väldigt genomgående, och det var att man använde sig av en av två metoder. Den ena metoden var att man tog reda på var personen ofta brukade vara vid en viss tidpunkt, till exempel att han brukade käka sin pizza på det och det stället på fredag klockan 20 ungefär. Då visste man att där satt han vid det där bordet, och då var det bara att gå dit, och så gick man in och så tog man och sköt honom och så stack man. Va? Eller också så såg man till att få personen dit man ville ha honom, oftast genom att föreslå ett möte. Och man kunde säga att vi behöver göra upp på våra misshälligheter eller någonting, skulle vi inte kunna ha en sittning, och så kommer personen dit, och när han kommer dit blir han skjuten, och då vet man också var man hör om, vilket gör liksom, vilket leder till samma resultat, att man kan förbereda hela operationen inklusive flykter väldigt väl. Va? Men då var det erfarenhetsmässigt, då var det ju folk som var kapabla, som var inblandade i det hela, alltså där man kunde lita på att de skulle göra det. Och man kan väl säga det att maffiaorganisationer är ju ganska skickliga på att ta ihjäl folk, så deras sätt att arbeta kan ju vara en liten mall för vad som brukar funka. Så det var därför jag tyckte att det var ett skäl för att ta uppgifterna om ett möte på Sveavägen på visst allvar. Att det skulle ju så att säga förklara ett händelseförlopp när det såg ut som om det var någon form av kontakt mellan offer och mördare, och där mördaren kom iväg väldigt elegant efteråt, så att säga, och bara snabbt var uppslukad av jorden, vilket gör att man skulle kunna ha funderat på att de visste om att det var där han skulle skjuta Palme, och så stod det en bil ovanför eller något annat.
Är det här någonting som återkommer i politiskt organiserade mord? För det finns ett antal. Ja. I speciellt Latinamerika att tänka på.
Ja, alltså ofta där så var det frågan om att ofta slår man ju till mot där personer förväntas komma. Jag vet inte om möten är lika vanligt förekommande, men man har ju allting från när Caesar kom till senaten, ja. Eller till olika militärparader och så vidare, eller sådana saker. Man vet vad man har en person, så att säga. Men det slog mig en sak apropå det här med när man anlitar folk, inte en galning kanske, men en person som definitivt inte var så väl informerad. Det var mordet på Dragan Joksovic på Solvalla. Ja. Han var ju en känd gangster, och den killen som sköt honom, det var en ung kille, så ung så att han fick så att säga straffrabatt. När han blev dömd, och han hade ju fått det här uppdraget, och det var ett sätt för honom att lyftas i den kriminella världen, och det ingick i hans uppdrag att han skulle ta på sig det hela själv. Just det. Vilket han också gjorde, va?
Ja, han slänger väl revolvern och ger upp direkt.
Ja, just det. Och så drar han en historia om det hela sen som inte alls handlar om att han har fått något organiserat uppdrag ifrån det här andra gänget. Utan det är liksom först efteråt som det kommer fram. Så det, alltså där var det verkligen frågan om att man anlitade en person som inte var något viktig för de som ville ha mordet gjort. Men å andra sidan en person som inte någon väldigt instabil person som kunde göra vad som helst utan någon person som de räknade med att de skulle ha full koll på vad han skulle göra sen. Därför det var ju viktigt för dem. Va?
Ja. Det ser man kanske också i gängskjutningar.
Ja, ofta är det väl nya som ska visa vad de duger till så att säga, så kanske får ett hedersuppdrag och då vet de att om de lyckas med det då stiger de i graderna.
Ja.
Men då är ju trycket att de ska vara lojala och de ska vilja visa att innan på något sätt att de är lojala. Mm. Man tar nog inga risker annars för att man vill inte ha någon kallare.
Ja, har du någonting du vill tillägga idag? Då är jag givetvis välkommen tillbaka så snart jag bara kan få hit dig.
Okej, nej, jag får säga tack för att jag blev inbjuden. Jag tycker alltid det är hemskt roligt att vara med.
Ja, tack för att du kom.
Tusen tack för att du kom hit.
Tack själv.
Palmemordet finns på facebook.com/palmemordet. Gå gärna in där och kommentera dagens avsnitt. Vi finns också på YouTube. Bara sök på Palmemordet. Det här avsnittet gjordes av Dan Hörning samt mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och företaget, gå in på facebook.com/prsmedia.se. Tack för att ni lyssnar på den Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
Därför att ända sedan Julius Caesars tid har det aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut på rövarstråd. Vi ska ut och röva.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.